Jobba i vilan. Så nu sa jag inte, vi ska arbeta i vilan. 2020 är ett år då Gud betyder fullhet. Och 2020 kommer Gud uppfylla massa saker som du inte har fått uppfyllt. Varsågod. Amen. Och 2020 är också omvälvningarnas år, förändringarnas år. Jag talade ut det för några uker sedan, vilka enorma förändringar som skulle komma i politiken. Och nu ser vi dem. Det är året då många gamla, de har suttit i politiken, kommer komma ut. Nya kommer komma in. Stora förändringarna. Det har skett i Norge här nu. Det kommer ske mer, både i Norge och Sverige. Det är inte klart än. Och det kommer ske lite globalt, så det kommer skakas om. Jag skulle kunna berätta mycket om 2020, men det gör vi en annan dag. Därför att idag har er pastor Aril och Kristina bett mig att jag ska tala lite om hur jag kom in i den profetiska tjänsten. Och det är grejt om jag talar lite om det. Och dela mitt vittnesbörd lite i kombination med att jag självklart ska undervisa från Guds ord. För det är därför vi är här. Jag vill att vi läser från Jeremia 1 till börja med. Och här ska vi ta några nycklar i den här texten. Vi ser Jeremia, en man efter Guds hjärta som var utvald. Okej. I fjärde versen står det: Herrens ord kom till mig. Inte jag formade dig i moderlivet, utvalde jag dig. Och innan du kom fram i moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig. Hör här nu ordagrant. Jag satte dig. Jag placerade dig som en profet för folken. Det första vi kan se här är att Gud insätter alla tjänster. Jesus Kristus talar ju om det här själv. Guds ord talar hela Guds ord. Vi vet i Efesierbrevet 4 hur Gud har insatt den aposteln, profeten, herden, läraren, evangelisten. Men låt mig stanna här när han säger: jag satte dig som en profet bland folken. På svenska betyder att man sitter ner. Men det är inte det som menas i grundtexten, utan det som menas, det är att jag satte dig som en Guds mun. De är Guds redskap, en Guds mun. Okej? För det första så är profeten en Guds mun. Och när han då säger: jag kan inte tala, jag är för ung, så är ju det på ett sätt helt riktigt. Men det är också totalt felaktigt. Han är ung, kan vi ha, när han får den här kallelsen. Hur många håller med om det? Men det är också helt felaktigt när han säger att jag kan inte tala, för han har ju redan börjat tala. Han säger ju jag kan inte tala, så bara där är det ett fel. Därför att han talar ju redan. Så med andra ord har han frukt för det stora uppdraget. Okej, så det var inte så att Jeremia icke kunde tala. Nej. Och hade han inte kunnat tala, så hade Gud gjort som han gjorde med Mose. Och det kan du läsa om i andra Moseboken 7:1. När då Mose säger jag kan inte tala, då sätter han Aaron som profet för Mose, fast Mose är den stora profeten. För att då det ska finnas en mun som talar det som Gud säger i Gamla testamentet. Många tror ju då, eftersom detta är Gamla testamentet jag läser nu, att i Nya då så försvinner allt detta. Och man måste förstå några principer i Guds ord. Att för det första försvinner inte ett ord från Guds ord. Nej. Utan Nya testamentet och Gamla testamentet betonar olika saker. Ja. Men man måste känna att när man satte in en profet i Gamla testamentet, satte man den för nationen och för folket i en nation. Eller hur? Hur många håller med om detta? Så det är ju inte samma sak som den profetiska nadgåvan då. Och det finns inget värre än när folk med profetisk nadgåva försöker vara profeter och springer och säger att de är profeter, och så är de inte det. Och det som då händer är att de har klivit upp på en nivå som de själv inte har ranking till i andsvärlden. Så det gör ju att djävulen säger, vad härligt att du säger du är profet. Därför att du är ju inte det. Ja, så det är väldigt viktigt i allt det här med tjänst, tjänstegåvor, profetiska, andra nådgåvor, att man håller en ödmjuk hållning och istället växer fram i det man har. För att annars blir det väldigt krångligt, så att om en människa till exempel profetisk nådgåva börjar säga att jag ska förvandla nationen, då får den ju alla nationens andsmakt emot sig, därför att den har sagt jag ska tala ut för nationen. Och då säger djävulen, vad bra, säger han, då sänder jag lite, då får ansorsten i Norge ta hand om honom. Och i början märks ju inte detta, men efter något år, några år eller några månader, så är inte den människan i tjänst längre. Och några av oss nu som har varit i tjänst några år, jag vet att jag ser ung ut, men jag började ju trots allt profetera när jag var 11 år gammal. Och det är ju några år sedan nu. Det är ju 37 år sedan, för jag är nu 48. Så när jag började profetera så började det egentligen så här, kan jag säga, att jag var profetisk långt före det jag profeterade. Jag kunde se saker, uppfatta saker och förnimma saker och höra Gud om saker långt före jag profeterade första gången. Men jag gav Gud ett löfte att jag ganska skulle alltid lyda honom, och det kom väldigt tidigt i mitt liv. Att vad du än säger ska jag tala, tänker jag tala. Jag har ju berättat, jag vet inte om jag har förtällt er detta tidigare, men en dag när jag gick hem från skolan, när jag var 11 och ett halvt år, så hör jag en röst från himlen, alltså icke i örat, utan från himlen, så att hela, jag stannar faktiskt upp, för jag är ute och går på promenad, jag stannar upp och jag hör en röst från himlen säga att du är en utvald profet och du kommer bli förföljd och hatad för mitt namns skull. Men du kommer att göra följande, och så var det en lång räcker på saker jag skulle göra. Och jag kommer också ihåg att den här rösten som var faderns röst, det var inte Jesus utan det var fadern, Gud själv. Och för det finns en forskel mellan faderns röst och Jesu röst. Och Jesu röst är annorledes. Men jag hörde när han sa det att du kommer bli förföljd i skolan. De kommer att slå ner dig. De kommer skrika till dig att du inte ska preka mitt namn. Att du inte ska säga mitt namn. Men jag ska ge dig kraft. Du ska varje dag umgås med mig i flera timmar. När du har gått klart, sa han, det man kallar, vad kallar ni det här? Högstadiet, alltså mellan 7 och 9. Ja. Då ska du gå ekonomisk linje. Och efter att ha gått ekonomisk linje ska du jobba med ungdomar ett år. Och efter att ha gått där ska du åka ner till en bibelskola i Göteborg och gå där. Den heter Bibelskola Väst. Ja, så jag hade 10 år framför mig där. Nästan klart från begynnelsen. Hur många känner detta? Och dagen efter så började förföljelsen att 5-6 gutar slog mig varje dag. Slog sönder mig, rev sönder mina kläder, rev sönder allt jag hade. Slängde sönder mina skidor. Bröt sönder saker, kastade kaststjärnor med såna här metallstjärnor på lektionen efter mig. Hatet från djävulen. Är du med mig? Men jag stod fast vid min tro. Och under den där tiden givetvis fick jag gå igenom mycket i mitt liv som inte var morsamt. Men eftersom jag var förberedd och umgicks med den helion 2-3 timmar per dag, så var det inte så att jag blev mindre profetisk då. Hur många känner detta? Redan när jag då var 11 år så profeterade jag till vår menighet där pappa var pastor. Och det var ingen morsan profetia jag fick. Det var att Gud skulle riva sönder den här menigheten i stycken om de inte vände om. Och jag hade burit på det där längre som en profetisk byrde. Jag hade fått det som en byrde, så jag hade inte sagt det på en gång. Och det tror jag att det fanns någonting som jag hade lärt mig av min far. Han var ju väldigt profetisk själv, Stig. Och det var att vänta till rätt tillfälle. Så jag bad igenom det många gånger. Jag sa att det här var en väldigt negativ profetia, Gud. Alltså. Väldigt tuff. Jag kommer aldrig glömma det. Och det var väldigt jobbigt att framföra det. Och när det, då hade jag ju profeterat i och för sig innan några gånger. Kanske mer personligt. Men det här var första gången inför många människor. Och när jag gjorde det så skakade jag och var väldigt... För det är ju så att i begynnelsen så berörs du väldigt emotionellt och födelsemässigt i gaven. När du sedan vandrar i många år så vet du redan på förhand vad som händer, och då är du inte så väldigt födelsemässigt engagerad på samma måte, utan det handlar mer om du får den här passionen för Jesus och medfödelsen för en enskild individ. Och då kan du bli följsam, men du är inte följsam bara för att vara följsam. Du är inte följsam bara för att profetian är så stark i ditt liv. Därför att nu... och sen lär dig, du måste också lära känna profetiska tecken. Och jag ska tala om till exempel ett tecken som hände idag på första flyget redan på flygplatsen. Det var att det man kallar, ja, jag vet inte vad ni kallar det i Norge, men väldigt kända människor, flera kända människor... var med på flighten, och jag fick hjälpa några av dem för de höll på att gå till fel gate. Så jag sa att ni kan gå, jag överhörde dem. Va? Så jag sa att det går bra, ni kan gå till 28 så kommer ni rätt. Så då började vi prata lite. Och det här är ett typiskt tecken för profeter. Att när man så kända människor brukar komma runt dem och spöra dem om saker, så är det ett tecken på att den platsen de kommer till ska få en uppgradering av den helige ande. Ja, men vissa profeter tar ju det fel och tror att de ska stå och prata med alla kända människor hela dagen. Det är ju inte det handlar om. Utan det handlar om att den konferensen här så ska Gud resa upp er till en ny nivå av favör. Och då placerar han sådana människor runt dig. Ja, och nu kände inte jag idag, jag följde inte idag att jag skulle profetera över dem. Och ibland gör jag det. Och ibland är det bra att lämna folk i fred, för du kommer träffa dem senare om det var ett meant to be. De kommer tillbaka in i din värld när det är dags. Och det kände jag idag när jag pratade med en man och hjälpte dem lite praktiskt. Då kände jag nej, men han kommer tillbaka i min värld om något år. Då kunde jag känna det, föla det. Och då behöver inte jag göra som vissa stressar på och ska vittna om Jesus allt de gör. Då kan jag vänta ett år och be ett år så att det blir kraft om ett år. Hur många känner detta? Ja, så att man måste lära sig tecken. Så jag lärde mig tecken när jag var väldigt ung. Vad olika tecken, vad olika saker betyder och vad saker. Och när jag profeterade den här profetian då i menigheten, så kom Guds ande så starkt och slog ner. Så att folk började gråta i hela lokalen och grina. Och folk började bryta ihop. Och Gud gjorde ett verk där. De ledde till en skeende i den menigheten. Är du med? Och det är du när du har en profetisk byrda. Aril talar ju om detta i sin bok som alla bör köpa här. Hur många har denna boken? Den profetiska byrdan talar du om det i den här, eller hur? Och du talar också om den apostoliska byrdan, om jag inte minns fel. Ja. Så det här är en väldigt bra bok som du kan köpa med om den profetiska nådegåvan kontra den profetiska tjänsten. Vad är den kostat? 300? 300. Den är ju tjock. Det är inte sånt som du läser till morgonkaffet klart till. Du får läsa den några gånger. Men det är en väldigt bra bok. Och så den beskriver den här forskellen mellan den profetiska. Så redan när jag var 11,5 så visste jag min inriktning. Okej? Okay? Sen ville jag fly bort precis som Jona. Så jag ville fly bort i sporten, men Gud tog mig tillbaka. Amen. Nu ska vi vilja att vi läser nästa sak. Och det är Jeremia 1:10 och 1:9. Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig: jag lägger mina ord i din mun. Det här är det så att Gud vill komma med en eld över din mun, så att din mun är ren och helig, hur du talar och hur du beter dig. Och det finns vissa kristna som har en otroligt dålig standard hur de talar, och därför får de inte det Gud har lovat. Och sen finns det några som man alltid möter som har en väldig höjhet hur de talar. Och de människorna respekterar man därför att de talar rätt. Och när det gäller profetiska munnar, så ofta de profetiska personerna har ofta gått igenom tuffa saker i sitt liv. Hur många vet vad jag talar om? Och det finns lite risiko. Jag tror det kallas det på norska, risiko. Att man blir så präglad av det i sitt liv, som man låter det påverka nådgåvan och man låter det påverka tjänsten. Och jag ska förklara nu vad jag menar. Om du har gått igenom väldigt ont saker i ditt liv och du ska profetera till människor och du profeterar lite uppmuntra, men så kommer det ofta ett stick av att du behöver förändra dig, du behöver lyda Gud. Därför att du har gått igenom något som är ont för dig. Och istället för att låta det vara vid sidan, försöker du pressa ut det via profetian. Och det här gör väldigt många människor fel som brukar den profetiska nådgåvan. Att de tar med sig det som de har haft tufft den dagen eller dagarna före. Och jag ser till och med profeter, eller sådana som är kallt till profeter, som gör fel på detta. Som de har haft krångel med konen eller mannen före, så kommer det krångel, krångel, krångel ut ur dem. Så det här är vad jag vill lära dig. Före varje gång du ska vara i tjänst för Gud, måste din mun vara ren. Men din själ, det man kallar själen, den måste vara så pass läkt och helbredad så du inte brukar något av det du har gått igenom i ditt liv för att påverka och influera gaven. För gaverna som är i onden, gaverna finns i din ond, men de är från den helige ond. Så den helige ond och din ond kopplar ihop. Okej? Nu säger till exempel Bibeln att Moses ond var över folket. Vad menar då? Jo, den är Guds ond och den är Guds ond har präglat en person så mycket. Så att dens ond är så lik Guds ond. Så att till och med den onden förmedlar Guds närvaro. Känner du? Därför att den onden är ju präglad av Guds närvaro. Vi kan tala mer om det en annan gång. Lite djupare än att Jesus älskar alla barnen nu, som vi är inne på här nu. Men det här själen, är det okej med att dela detta om själen? Ja. Själen är ju det som påverkar det andliga livet mest. Jag brukar rita en triangel så här. Och Fadern, Sonen, en helig ande. Men sen har vi då nästa triangel, ond, själ, läkemedel, eller kropp då på svensk. Så om du då... Då är ju tanken att själen ska vara balanserad, va? Okej? Och nu ska jag tala om 7 saker, bara lite kort, som antingen gör att du är balanserad eller obalanserad. När du är trött, sliten kallar ni det på norsk, va? När du är sliten, så låt aldrig din slitenhet påverka din gave. Och hur du undviker det är genom att vara i den helige ond. Vara i tungotalet, vara i lovsången, vara i bönen. Så du bryter den här slitenheten som är över dig. 2. Ta icke med dig din kamp in i din tjänst. Ja, hur många känner vad jag menar här? För många, ja men nu är det som kamp, Mattias. Och sen nästa dag så kontaktade de mig, för det var på kvällen 2:20. Mattias, jag har en profetia, Gud ska förgöra Sverige. Ja. Kom du ihåg nu vad de hade sagt dagen innan? De hade som personlig kamp. Det var kamp i äktenskapet dagen före. Dagen efter ska Gud förgöra Sverige. Hur många tror på den profetian? Frågetecken del 5. Så vad jag säger att de blandar och mixar, va? Väldigt viktigt. Håll all kamp utanför. Hur håller man kamp utanför fastän den pågår? Hur besegrar man det? Genom att vara i Guds närvaro så mycket. Så man har så mycket närvaro runt sig. Som man har som en liten fredszon runt sig. Så vad folk än säger. Så är det som det är en liten bubbla som den slår mot. Och här är du. Amen. Men då måste man vara mycket i Guds närvaro. Då kan man liksom inte. Och när man har gjort det under flera år. Då går det automatiskt. Då har man den här bubblan. Även dagar då man inte hinner be. Så mycket. Därför att man har upparbetat i trofasthet inför Gud en kallelse som räcker och som styr din värld. Så nu ska jag förklara några saker i andliga striden. För är det någon som vill veta om detta eller ska jag sluta med detta nu? Hur många vill veta mer? Här kommer nu en väldigt viktig sanning. Oj, oj, oj. Om du får ta på detta kommer du vara en ny människa efter idag. Hur många vill vara som nya människor? Hur många vill flöda och att det är lätt runt dig? Och inte bara rätt utan lätt. Amen, så här är det. Du måste komma överens med Gud. Många gör inte det. Du må komma till en, det jag kallar överenskommelse. Vad heter det på norsk? Avtal. Du må få ett avtal med Gud. Så jag har gjort ett avtal med Gud. Känner ni? Jag har gjort ett avtal att om jag lyder han och i stort sett många nätter i uken är uppe och ber några timmar. Så i sin tur ska han flytta massa kamp från mig till de dagar jag är som starkast. Det är så den onde planlägger ska komma dagar och jag är väldigt stark. Så jag har gjort en avtal, känner du? Jag har också gjort en avtal att min familj ska inte drabbas av den kampen. Utan det är bara jag. Känner du? Eftersom jag då ska ta så stora andliga strider för nationer. Så mitt avtal är att om du sköter hand om Maria, Nathalie och Julia. Jag ska sköta hand om som familjefar och make. Men nu talar vi om den andliga kampen. Så tar jag hand om din sak som du har på ditt hjärta. Och jag gör akkurat och lyder dig varenda gång. Inte bara när jag föler för det. Det finns många nätter som jag inte alls föler. Var uppe till 3-4 på nätterna. Men som Gud säger, du kommer väl ihåg. I do. Jag gör. Så här är det. När du kommer upp på en viss nivå. I bön. Eller i tungotal. Eller i lovsång. Eller i ordet. Det här behöver inte bara vara bön. Det kan vara ordet. Det kan vara lovsången. Det kan vara Guds närvaro. När du kommer upp till en viss nivå varje dag flyttas kamp automatiskt flera uker och månader framför dig. Nej, det visste inte jag. Nej, exakt. Så planlagda attacker mot dig flyttas ibland till och med år framåt. Därför att du lever i en starkare salvelse. Hur många känner detta? Ja, hur kan det gå till så? Därför att du kan ju se till exempel. Vi kan ju ta det här med, ni vet Daniel. Daniel, innan han kom till lövegropen, så var ju han högrespekterad hela vägen fram till dess att det här påbudet kom. Eller hur? Påbudet handlar om nationen och då blev nationens profet Daniel involverad i det. Som icke detta påbudet hade handlat om alla skulle tillbe den här mannen. Så hade icke Daniel drabbats av lövegropen. Hur många känner detta? Så att Daniel tog strid för hela nationen. Men fram till dess han tog strid för hela nationen så står det att de kunde inte finna någonting på honom, satraperna. De gick och letade fel på Daniel. Men de fann inga fel på Daniel. Amen, kan vi säga amen till det. Varför då? Därför att han hade en sånt liv i excellens inför Gud. Men också en ting till som vi inte ofta talar om. Han var så beskyddad av Gud. Han hade en sån Guds frukt och var så beskyddad, Daniel. Och på grund av hans enorma beskyttelse så letar de på fel plats om honom. För alla har någon svaghet. För Daniel var ju inte Jesus Kristus, eller hur? Ja. Så jag kan säga att jag kan redan nu se i skriften, för Daniel är inte Gud. Så om det står att de fann ingenting, ungefär han var den starkaste som har funnits. Har ni tänkt på det, att det står ingenstans i Bibeln, förutom i Nya Testamentet, där det står att alla har syndat, gått miste om härligheten från Gud. Men det står ingenting om Daniel som han gjorde fel. Hur många vet vad jag talar om? För det första levde han väldigt rätt. Men det är ingen som ska inbilla mig att han inte hade någon svaghet i sitt liv. Men det var Guds beskydd som var så enormt runt han, så de fann ingenting. Hur många känner detta? Är det med mig? Så han hade gjort upp sin synd redan i bönen. Han hade kommit i avtal med Gud och försonat sig med Gud redan i bönen, så att de inte fann något när de kom fram. Amen. Nu ska jag förklara några nycklar för dig. När du blir tillräckligt profetisk så kommer Gud skydda dig från massa saker som du bara vet föran. Härom sistens var jag ute och åkte med Tom Gunnar, var ett år sedan. Vi var nära vårt hem, 30 minuter bort, 20 minuter bort. Och det kommer ut en liten kanin, rabbit, hoppar. Ja, det var inget som jag noterade så mycket om. Sen kom det en kanin till. Och då sa jag till Tom Gunnar, det här var icke bra. Ja, men det är bara en kanin. Nej, det var icke bara en kanin. Jag direkt gick jag in i tungotal. Och talade i tunga nästan 10 minuter. Tills jag hör mig själv säga, rådyr som är planlagda från den onda och kommer att kastas ut på vägen. Stå i renen, dikesrenen, när vi kommer om några kilometer. Och när jag kommer 3 kilometer senare så står det 5 rådyr på rad precis bredvid vägen. Några millimeter. Det var det som attacken, icke kaninerna. Men kaninerna var ett advarsel till mig. Profeter ser saker inte andra ser. Amen. Förstår du vad jag menar? Då kan man se saker, man kan undvika attacker. Medan andra åker in i bilen i 5 rådyr, så står vi och åker inte in i något. För vi är beskyttade. Amen. Jag skulle kunna ta 10 exempel på detta. Där jag ibland kan veta om när människor ringer. Där jag kan se på telefonrutan, den här människan vill attackera mig trots att det är en god vän. Jag kan se det i anden. Så skriver jag bara, jag är upptagen i möte. Jag skriver inte att jag är i möte med Gud. Jag ringer dig senare idag, skriver jag. Och när jag har ringt har jag redan bett 3 timmar. När den människan börjar konfrontera mig är jag redan klar. För jag känner in i anden. Attacken är avvärjd. Den är i det andliga luftrummet klart. Så det profetiska, och det är det vi kommer till nu i Jeremia. För jag ska lära dig, för Jeremia har många nycklar. Och om du nu inte... Ska vi läsa tillsammans 10:e versen? Amen. Jag sätter dig idag över. Ska vi läsa vers 10, kapitel 1? Är det någon som har röst här? Då börjar vi. Tillsammans. I fällskap. Jag sätter dig över för att och ja, och sen ja, och sen okej. Det finns flera nycklar i den här texten, och det är det jag ska försöka nu forskälla mellan den profetiska gaven och profetiska tjänsten. Jag var ju så kallad av Gud redan när jag var född. Och Men det var först när jag blev 40 år. Så det spelar ingen roll. Alla de åren folk kallar mig profet när jag var 20 så var jag ingen profet. Alla, jag var det i anden men jag var det inte i verkligheten. När jag var 25, när Kjell Sjöberg la sin mantel över mig och sa du är en profet. Det gjorde han när jag var 23. När han profeterade att jag skulle bryta ner massa starka sataniska fästen i hela Skandinavien och Europa. När han talade i 18 timmar profeterade han över mig. 3 dygn. Fredag, lördag, söndag, 6 timmar per dygn profeterade han över mig. Jag kommer inte ihåg mycket av de profetierna, Aril. Men när jag var 40, välkommen Tom Gunnar. När jag var 40 så kom jag ihåg alla dem. Då sa Gud, nu har du kommit in i din kallelse. Så det är en tidsperiod mellan. Och innan måste ni förstå att jag hade profeterat till tiotusentals människor. Men det är inte det handlar om att du kan profetera till personliga människors liv. Dessutom hade jag sett städer och byar förvandlade. Jag hade sett kriminalitet avta. Jag hade sett platser där det var fullständig frafallighet och där Guds eld hade kommit och slöt ut alla och förvandlade kyrkor och tillväxt och där Gud hade gjort enorma mirakel. Jag hade sett helbredelsemirakel av ovanliga slag som man inte ser i Sverige och Norge i vanliga fall. Men det som fattades mig och det som fattas väldigt många som säger att de är, det är att de inte har den karaktären. Och de är inte inne i sin kallelse på grund av att när man har karaktärsmisstag. Välkommen, Vello och Inga Lilvaim. Ska vi ge dem en liten applåd här också? Så att varför jag inte var inne i det var ju inte för att jag var frafallen och för att jag inte gick med Gud. Man måste komma ihåg att nu var jag i tjänst. Men problemet var att jag var en person som kunde väldigt många olika saker. Jag kunde vara pastor, jag kunde vara ledare. Och ibland så är det så när man är profetisk apostolisk att då kan man göra väldigt många saker. Och jag kunde göra väldigt mycket saker, olika saker. Och därför gick jag inte fullt ut i tjänsten. Förstår ni? Folk ville ofta placera mig i andra fack för jag var så duktig på många områden så de älskar när jag, och du kan vara rektor för bibelskolan, du kan göra det här, och det var 20 olika grejer de ville jag skulle göra för de visste att få Mattias göra det blir det grejt, va. Men det var ju inte min kallelse. Så det dröjde efter trafikolyckan som jag hade 2008 och så 2009 när Gud Jesus Kristus kom in i mitt rum. Och det hade han gjort förut med. Men han kom in och stod där och sa att nu ska du verkligen komma in i din tjänst. Jag kommer aldrig glömma det där. Det var då som det, allt som hade profiterats över mig, allt som hade uppfyllt, började. Och detta var, och han sa till mig, och jag kommer aldrig glömma det, för han sa det att första året där, för det här var 2010, då var jag alltså 38. Han sa första 2 åren, sa han, då är det som att, ja. Och då måste du förstå att jag hade jobbat heltid massor av år i Guds rike. Jag hade massor av tjänstegåvor som från hela världen som kallar mig profet. Men Gud hade inte sanktionerat det. Förstår ni forskellen? Gud hade sanktionerat det från det jag var väldigt ung. Han hade sagt att du var utvald redan före födseln, men vad han inte hade sanktionerat. Alltså jag var i kallelsen på en måte, men han hade inte sanktionerat det jag kallar den manteln som ska vila över det. Så även om profeter och Kjell Sjöberg som var Skandinaviens mest kända erkända profet hade sagt du är en profet. Så lika sant som det var, lika sant var det att jag inte var inne i min kallelse för fullt ut förrän jag kom in när jag var 40. Med mig. Så ibland kan saker vara sant, men det kan finnas en annan sanning också. Hur många känner detta? Och det är därför det är viktigt, för idag vill alla kalla sig profeter, apostlar och evangelister. Men jag brukar säga att det är inte vad du kallar dig som det handlar om, det är vad Gud säger från sin himmel. Amen. Så det hjälper inte om hela världen springer och kallar dig saker om inte Gud själv säger sitt ja och amen och sanktionerar. Hur många känner den? Så när han säger jag lägger orden i din mun så säger han att jag sätter dig idag över folk och riken. Vad är det han menar med det? Och jag ska försöka förklara detta nu att en profet opererar mycket i det vi kallar tredje himlen. Tredje himlen, det är där Jesus Kristus sitter på sin tron. Och det är där en profet hämtar sin information. Okej? När den är tillräckligt mycket Guds närvaro, då är det som tronrummet följer en profet. Okej? När de då är där så mycket, då får de kraft och seger över demoner, krafter, andefurstar i andra. För de befinner sig i det man kallar, inte, jag skulle inte vilja säga andra himlen, men andra världen kan vi kalla det. Det är alltså där änglar och demoner slåss om varandra och människors liv för att de ska leva. Ni förstår ju det, att när en människa blir mördad så är det den onde som har initierat detta. Hur många känner det? Och när då till exempel människor blir räddade i sista stund från fruktansvärda trafikolyckor, så är det en ängel som räddar dem i verkligheten. Hur många känner detta? Och jag bryr mig inte om i det läget om du säger, om de är ofrälst eller frälst. Alltså, det finns en vän till mig som nu är frälst. Och han är vän till mig och Tom Gunnar. Och han heter Truls. Och han blev beskyddad från alla möjliga saker. Varför då? Därför att hans mamma och pappa bad ju jämt för honom. Och idag är han frälst. Men under flera år hade han en beskyddelse av Guds änglar runt sig. Fastän han inte var frälst. Men det är klart att en frälst själ har otroligt mycket mer beskydd. Ja. Men vad jag säger är att ofrälsta som har frälsta släktingar som har bett, går upp och ber på nätterna för dem eller på dagarna. Det är klart att det finns ett visst beskydd. Hur många känner detta? Ja. Och vi behöver inte gå djupare än så i detta. Så den andra världen, den kan du bara få inflytande över genom att vara mycket i tredje himlen kring Guds tronrum och Guds helighet och Guds renhet. Det är därför både Jeremia och Jesaja är väldigt mycket kopplade till detta. Det är därför Jesus Kristus ville vara med fadern uppe på fjället. Därför att han var kopplad. Det är därför Mose vill vara i uppenbarelsetältet. Det är därför Joshua, som i grundtexten betyder Jeshua, som i sin tur betyder förebilden för Jesus Kristus, stannar ännu längre i uppenbarelsetältet än Mose själv. Så att de tar strid, och det gör att när Jeriko ska besegras så är det en ängel från Gud som kommer kvällen före. Hur många vet den texten? Änglar från Gud kommer inte bara hur som helst, men den kommer till Joshua. Varför? För han har varit längre än någon annan i uppenbarelsetältet. Amen. Han har sett till att alla judarna omskärs. För det var det som Gud hade gett inskrift. Nu ska de omskäras. Han hade gjort det. Så han hade gjort det Gud sa. Han hade lytt Gud. Och här kommer nästa uppenbarelse för dig. När du lyder Gud, så kan du besegra de största Jerikomurarna i ditt liv. Därför att då sänder Gud hjälp i striden till dig. Så länge du gör akkurat det han säger till dig. Amen. Och eftersom Joshua akkurat gjorde exakt det Gud sa, så fick han kraft i detta. Amen. Sen så i det profetiska förstår vi alla att vi har olika funktioner. Abraham var en profet. Jag vill inte nu räkna upp massa bibelord, men Abraham var en profet. Abrahams ämbete var tro. David, står det, var en profet. Står om kung David att han var profet. Hans ämbete var både att vara en andlig, vad säger jag, en warrior, en stridsman och en kung. Han hade egentligen två ämbeten han följde. Varför tror vi kallar Abraham trons far? Därför att det var hans funktion. Men hans kallelse var profeten. Så det innebär att det kan finnas profeter här inne som är kallad av Gud och var profeter. Du inte är inne i profetkallelsen än. Och du kan till exempel ha profet med kreativitet och lovsång i ditt mandat. Hur många känner detta? Eller ska jag ta mer? Sen när vi då ser Jeremia, så jag sätter dig idag över folk och riken. Med andra ord, så ska rikerna underordna sig dig. Det är ju det han säger. Och du ska rycka upp och bryta ner. Du har så en... Du har en räfsarkallelse. Du ska räfsa runt. Du har en stormvindskallelse. Det är såna här storm. Det är såna här människor som går fram som en stormvind, och du vet inte vad du har dem någon gång. Så Jeremia tror inte jag var så lätt att vara runt. Därför att ena dagen så skulle han rycka ner och bryta ner och hej och hå. Genom hans ord och proklamationer som Gud hade gett honom. Sen skulle han förgöra och fördärva vad då? Den ondes rike. Och en god vän som förtalade mig för några år sedan. Hade de i en organisation, han jobbade i en salsaorganisation, ett problem. Så han kom till mig och sa: Mattias, du vet att jag är profetisk själv. Men jag har ett problem som du måste ta hand om. Ja, det är Gud som ska ta hand om det, så ja, men det är ju bra att du informerar mig i alla fall. Ja, så vi har 3 starka häxor har kommit in i den här organisationen och det är splittring överallt och det är problem överallt och det är liksom Isabels krafter och det är såna enorma krafter, så börjar han förtälla alla möjliga sjuka historier om folk som har blivit psyka i organisationen, massa saker som hade hänt, folk hade tappat all sin ekonomi och säljare som vanligt, salvpersoner som vanligtvis sålde enorma summor kunde knappt sälja någonting. För de här häxorna hade kommit in. Och då gick jag in och släckte ner dem i andevärlden. Varför? Därför att jag har fått ett mandat som i sin tur inte är mitt mandat. Utan egentligen var Kjell Sjöbergs mandat som han löste ut över mig. Då har jag det mandatet så jag kunde gå ner och stänga dem i andevärlden. Och det gjorde att den ena sexverksamhet dog bara. Alla slutade ringa henne, för hon kunde inte spå längre. Hon kunde inte sia längre. Därför att det hade jag gått in och klippt i anden och sagt att nu tiger du i Jesu blod. Du får inga uppenbarelser mer. Jag slättar ut den där spådomsanden runt dig. Punkt. Är du med mig? Och en annan av dem gick så i konkurs. Just det de själv profeterade. Och en av dem blev frälst. Men vad jag säger är att för att Gud har satt dig över. Så du måste veta ditt mandat. Vet du? Att du till exempel har profetisk gave, så vet du, jag har en gave. Och då brukar jag säga, då gör man inte det så stort, utan jag har en gave jag lånar från Gud. Och nu brukar jag den. Hur många känner detta? Och Bibeln säger att de får pröva allt och behålla det goda. Så då får folk pröva allt och behålla det goda. Nummer 2, om jag vet att jag är kallad till profet, så är det inte något stort, även om det är stort för dig. Utan Gud har massa profeter runt om i världen. Så du är bara en av alla. Och därför låt inte flyga dig runt huvudet. För att Gud har sagt något stort så ska vi inte låta det ta oss här. Utan vi måste kunna balansera och huvudet i himlen brukar jag säga, fötterna på jorden. Amen. Så det gör att jag försöker vara lite relaxed. Är du med mig? Jag har folk runt mig ibland. De ska springa och profetera hela tiden. Jag är inte sån. Du kommer inte finna mig att när jag sitter vid middagar ska jag profetera hela tiden. Och... Nej, för jag är lite relaxed. Varför? För jag vill inte forcera fram något Gud icke vill forcera. Amen. Sen kan jag göra det ibland. När det trängs, då kan jag säga några profetiska saker för att det trängs. Men det är som jag säger, sitter vi och äter tandoorikyckling kanske vi inte först och främst sitter där för att jag ska profetera hela dagen. Va? Utan vi sitter där för att äta. Sen kan man ändå profetera och fällskap är en väldigt bra måltid och så man kan göra det. Men vad jag säger är att det är viktigt att inte stressa fram gaven. Det är viktigt att inte gå ut i köttet, utan det är viktigt att ha en stilla, relaxed ande över det. Hur många känner detta? Jag kan ju till exempel se massa saker när jag kommer in här, när jag hälsar på människor och tar er i hand. Ser jag flera saker in i deras liv. Var det någon som märkte att jag då sa det till dig? Nej, det är inte ens säkert jag kommer säga något på hela konferensen till dig. Men jag kommer be för dig. Och vissa kommer jag säga det till. Därför att här kommer nästa nyckelord för den som ska vara bara sig den är i gaven eller i kallelsen som profet. Den måste kunna skilja på timing när rätt tid är inne. Det är inte rätt att profetera till människor att de ska ta Afrika före de själv vet det. De ska först veta det själv. Men om det nu behövs en uppenbarelse, då kan man säga så här. Jag tror inte du vet det än, men jag ser det här. Men Gud vill först föra dig till insikt om det. Amen. Det vill säga visdom i profetiska gaven. En av de viktigaste sakerna att be om när du ska florera i profetiska gaven och kunskapens ord. Kunskapens ord, det är ju information om hur människor har det. Om hur situationer är. Så till exempel när folk säger att så här är det i vår menighet. Så vet du att så här är det, ja, men inte riktigt som du säger, för det är så här. För du har kunskapens ord. Du ser in i hela situationen. Kunskapens ord är också information om sjukdomar, tillstånd, hur människor mår, hur människor har det. Till exempel kunskapens ord säger till mig här nu att jag skulle kunna profetera här och nu, men det gör jag inte nu. Men jag skulle kunna säga saker jag ser i hela den här lokalen nu. Varför gör du inte det? Därför att vi inte är här för det, för jag är här för att lära dig från mitt liv nu. Men kunskapens ord kan ge mig uppenbarelse att flera här inne till exempel just nu har varit under tryck och ett betryck. Som bara släpper nu. Hej då. Amen. Och det är inte där nu. Och då behöver inte jag be för människor. Då kan jag bara släppa ut det i andevärlden. Därför att kunskapens ord är en information. Men profetian är lösningen. Profetian är genombrottet. Profetian är uppmuntran. Det är därför Bibeln säger att en profetia ska uppmuntra, styrka, trösta eller förmana. Eller som det står i grundtexten, med all kärlek som finns, vädja till en människa att komma på rätt väg som inte är på rätt väg. Ja, så låt oss inte glömma vad förmaning är. Förmaning är inte att skrika till människor att du är fel. Förmaning är att vädja med en enorm kärlek. Amen. Så det här gör att det profetiska, jag bara känner starkt att Gud talar till mig nu om flera av er, att ni behöver förstå att visdomens ont är en viktig gave för den som är i profetians gave och kunskapens ord. Visdom att komma i rätt tid och rätt punkt. Och jag brukar ta en bild av en flygplan. Okej? Okay? Eller vi kanske ska ta den här bilden jag har med mig. Örnen. Ser att örnen håller i lite nylar här. Ja. Jag ska ta en bild. Hur många ser här att örnen har klor här? Små klor. Hans fötter. Precis som ett flygplan har hjul. Ja, bara för att du har fått profetian som är flygplanet. Så måste flygplanet landa på landningsbanan. Vad är landningsbanan? Det är din ond. Och ibland profeterar folk i fel tid för att de får profetian. Men den har inte egentligen landat på landningsbanan. De känner egentligen inte freden. Och de är lite oroliga, men de profeterar ändå för de har ju fått det. Och det måste fram och det måste fram. Nej, det måste inte alls fram. Därför att Gud verkar med fred och frid. Och det gör att hjulen eller fötterna på örnen representeras. Hur många känner min snorska här? Om du inte känner. Det representerar freden i Gud över att göra det nu. Om inte man känner detta nu, så kan man inte släppa profetian. Vet ni att det finns människor jag har mött för 10 år sedan som jag har behållit profetier i mitt hjärta? Vet att vissa av dem har jag inte sett på 5-6 år. Men jag vet att hade jag profeterat då hade det varit fel till dem. Vet att det finns människor som jag har väntat med i 1 år för att Gud har sagt vänta. Be för honom varje dag. För att jag inte känner det här nu. Timing is everything på engelska. Amen. Du må göra saker i rätt tid och rätt uppenbarelse. Hur lärde du allt detta, Mattias? Det var några saker som jag ska förtälla lite nycklar och lära sig saker i det profetiska utan att sitta på YouTube hela tiden, utan vara med Gud. För Gud är ju bättre än YouTube, hur du än ser på det. Ja, så nummer ett, så var jag väldigt mycket i Guds närvaro och var väldigt mycket med Gud. Och det lärde Gud mig själv. Den helige ande lärde mig saker. Han sa, det där gjorde du fel. Det där gjorde du rätt. Profetian var rätt, men du gjorde det här fel, Mattias. Okej. Och Gud kunde säga till mig, till exempel när jag hade profeterat över en människa, att du profeterar väldigt starkt över den, men du löste aldrig ut genombrottet över den. Du profeterar genombrottet, men du löste inte ut det. Och han lärde mig massa saker, va? Så ibland fick jag gå tillbaka till folk och säga att jag skulle ha löst ut ett genombrott som jag inte gjorde, och kanske kan göra det nu. Är du med? Och jag fick lära mig saker. Jag lärde mig också om att många vill ha många ord när de profeterar, men Gud lärde mig att korta ner profetierna. Så Gud sa att om du ser så här mycket, titta, så kanske är så här mycket du profeterar. Ta ut essensen. Och han sa att många försöker vara här. Och det gör att de binder och kontrollerar människor. Människor kommer inte till mig, så de kommer till dem. Och din uppgift är att människor ska komma till mig och ge mig all ära. Och då sa han, så är inte din uppgift att profetera så här länge, utan din uppgift är att få ner essensen så att människor vill söka Gud av hela sitt hjärta. Så att de hör Gud själv. Ja, så de inte behöver en profetia för att höra Gud, utan för att de hör Gud själv, för att de själv går med Gud. Hur många förstår vad jag menar? Det tredje som Gud sa till mig, som han lärde mig ganska snart, det är att profetera aldrig över människor som du ser i anden, som ett slags grå liten filt över ansiktet. Du ser något grått över dem. De människorna är inte redo. De är inte klara. Så till och med om du har fått profetier till dem, får du behålla dem till en annan gång. För att de människorna har ofta problem som att de förtalar och baktalar människor. Och när du ser det här gråa, så är det för att de har en religiös mask. En religiös ond över sig. Och även om du skulle profetera, så skulle de direkt efteråt komma fram och säga: det där! Håll dig borta från dem. Han har lärt mig det. Det han också har lärt mig, det är att studera Guds ord. Jag läste Korinthierbrevet 1200-tals gånger. Korinthierbrevet 1400-tals gånger. Om du säger ett profetord, så kan jag det troligen snabbare än du själv nästan, om du har läst det samma dag. Därför att jag har studerat skriften. För att bli stark i profetiska måste du studera skriften. Hur många känner detta? Skriften är profetia. Så det går inte att komma ifrån. Bibeln säger att ordspråksboken och psalmernas ordspråk 9:10, vers 18, på engelska: where there is no vision the people perish. Men i svenskan: var det inte finns någon profetia blir folket tygelöst, de blir helt vilda. Okej, okay. Så varför har menigheterna gått så bakåt i Norge och Sverige i många år? Därför att man inte har velat ha profeter. Så det är väldigt enkelt. För profeter är lite obekvämt. För det blir inte det inrutade mötet, utan det kan hända saker. Vi skulle till exempel, om du vill här nu, skulle vi kunna få det att explodera av Guds kraft inom några minuter här. Hur många vill det? Lyft din hand. Men det kommer inte att bli så på det sättet du trodde. För det kommer jag se till att det sparas nu i anden. Till eftermiddag, till väl och talar. Och till kvällen. Så nu planterar jag. Jo, men alltså, jag talar profetiskt nu. Nu sparar jag någonting. Jag lägger ut något i anden som kommer på eftermiddagen och kvällen. En sann profet är inte i en menighet för att bygga sig själv. Den är där för att bygga menighetens konferens. Den är inte där för att bygga sin tjänst. Den är där för att bygga menigheten och de heliga. Många profeter har tagit fel på detta, så de springer och håller på bara profetera själv hela dagen. Det kommer jag göra någon gång, därför att Aril vill det troligen att jag ska göra det någon gång. Men jag kommer inte göra det för att du vill det. Förstår du förskällen i detta? För att annars bygger vi inte menigheten. Hur många känner detta? Ja. Tycker du det här är okej att jag delar lite sånt här? Ja, jo, jag tänkte det. Och det fjärde som du behöver lära dig när du vandrar i det profetiska, det är att du går från att höra mycket och föla mycket, ska vi säga höra och föla mycket, till att du går i, när du är längre i tjänsten, så vet du bara saker. Jag bara vet till exempel att över 15-20 av er som är här, ni kommer vara helbredare innan helgen är slut. Jag bara vet det. Och då behöver inte jag be till Gud om det, utan då vet jag det. Då behöver inte Gud säga det igen till mig och ska jag fråga Gud igen. För här kommer nästa nyckel. När du går från människor i profetiska gaven, vill be och vara i det profetiska hela tiden. Människor som är profeter, de är i Guds närvaro på ett sätt i ett tillstånd hela tiden. Så på grund av att de är i det tillståndet, så vet de att jag kan lösa ut genom det Gud har gett mig när som helst. Så de vet sitt mandat. Och de vet också sitt icke-mandat, det man inte har som mandat. Amen. Så därför så är det viktigt att du lär känna vem du är. Det femte du behöver göra, det är att vara med rätt sorts människor. Profetiska människor som hamnar med förvirrade människor drar ner sin gave. Profetiska människor som hamnar med egocentriska människor som alltid ska synas, märkas, höras, gör att du snart kommer själv vilja det. Du måste vara med rätt människor. Vilka är rätt människor? Sådana som går starkt med Gud. Sådana som ser till att Gud förhärligas. Och sådana som ger Jesus all ära. Det är rätt sorts människor. Om man inte har det, om man har tufft i sin familj, så måste man lära sig. Om du till exempel har det tufft med din dotter. Din dotter får utbrott hela tiden. Eller du har tufft med din man eller min mamma eller pappa. Hur många har haft någon släkting du har haft det tufft med någon gång i livet? Då behöver du skapa det jag kallar ett eget rum som är ditt krigsrum där du är med Gud. Du behöver skapa en positiv ensamhet med Gud där bara du och Gud är. Ja, men min kone, hon säger att jag pratar för lite. Jag måste prata med henne hela kvällen och hela dagen. Och vi ska åka ferier och sen ska vi... Ja, men in the end of the day. Så även om du ska vara med ferie, även om ni ska äta ihop, även om ni ska umgås ihop, även om ni ska göra 1000 saker ihop, och det är liksom grunden i ett äktenskap, att man vill vara tillsammans. Får du aldrig glömma bort att om din fru eller man ska gå med Gud, så måste du gå med Gud. Det finns inga genvägar. Det är inte att du blir mer världslig som leder till att de går mer med Gud. Utan det är att du går mer med Gud som gör att de går mer med Gud. Så, vad jag säger med det är att man måste lära sig de här bitarna. Och för dig som är singel, hur många har jag som ensamstående och singlar här? Så har ju du massor av tid att gå med Gud. Amen. Ja, men man känner sig ensam. Ja, och det är just därför att du följer ensam som du ska vara mycket med Jesus. För då fyller han din ensamhet. Det femte du behöver lära dig, det är att klara att folk inte alltid liker det du gör. Och du måste också klara att folk liker det du gör. Du måste klara att folk ibland sätter dig på en pedestal där du behöver ta ner dem från det de har satt dig på. Och du måste också klara när folk förföljer dig och säger att du är den falskaste de någonsin har träffat. Sanningen är ju ofta, säger vissa, mitt emellan. Men det är inte riktigt sant heller, för ibland är sanningen, brukar jag säga. Det kan vara så att sanningen är mitt emellan, men ibland är det så att du är helt ren, du är helt helig, men du har väckt upp någonting i den byn, i den platsen som kommer upp till ytan. Och det kommer mot dig därför att du är den som Gud har gett mandatet att få dig att försvinna ut. Så därför måste man vara lite relax med sig själv. Man måste se på sig själv på ett sunt måte. Kallar det sunt? Ja. Och det är liksom att, för det första, om du har fått ett mäktigt mandat, så en sund måte om sig själv, det är ju inte att stå och tala om ditt mäktiga mandat varenda dag. Utan ett sund måte om sig själv, det är att eftersom jag har ett stort mandat, så behöver jag inte ta mycket plats. Därför att Gud ska få platsen. Och behöver han mig, så gör jag det han säger. Och tränger han inte mig, så gör jag ingenting. Och då kan man slappna av. För då kan man släppa fram andra tjänster. Då kan man släppa fram de här hungriga i profetiska nådgåvorna. Man kan släppa fram massa andra. För man går in mer i en mammaroll eller en fadersroll. Där man är lite mer relaxed och säger vad kul att barnen lyckas. Och när det då kommer människor som inte är på barnnivå utan som själv är fäder. Men som man märker att de har väldiga behov. Jag kan ta ett exempel att i fjol skulle jag vara på en konferens. Och då var det en man där som skulle tala i konferensen. Och han hade väldigt behov att han skulle tala första mötena som jag skulle tala på. Så han ringde och sa att det går inte att jag talar de andra mötena. Och när den här som kallade honom försökte få fram varför. Ja, så fanns det ingen riktig anledning. Så han skulle bara tala de första mötena. Och då sa den här pastorn till honom att jag får nog ringa Mattias och fråga. Därför att nu har jag varit väldigt tydlig med att han ska komma de här dagarna. Och hade det varit gamla Mattias för 25 år sedan så hade jag sagt vad i hela världen är det här? Därför att det fanns ingen riktig anledning, känner du? Är du med mig? Eller han ville i alla fall inte säga anledningen. Men han ringde så absolut ändra om som du vill. Ja, om det är inte jag som vill ändra, det är han som ändrar. Ja, det blir bra. Men eftersom vi nu ändrar, sa jag, så måste jag också ändra en annan sak. Och då blir det så här. Jag kan tala när som helst på fredag och lördag. Och är det bara lördagen så kan jag tala bara lördagen. Och så får han tala torsdag och fredag, sa jag. Så då blir det lördag, sa jag, för mig. Och sen på söndag skulle jag vara någon annanstans, jag och Tom Gunnar. Och jag märkte ju direkt när jag kom ner, för jag kom ner då fredagkvällen, att den här mannen då som hade fått de här mötena, då var ju han trygg. Eller hur? Vad hade hänt om jag hade sagt nej, som jag hade all rätt att göra eftersom det var så att jag stod uppsatt? Varför? Därför jag behövde inte det, för jag behöver inte tränga mig fram. För det mandat du har fått från Gud, det verkar ändå. Hur många känner detta? Är du med mig? Så därför så behöver jag inte göra det. Jag har varit med många gånger när folk har sagt, kan jag ta det här? Men ta det du. Men om jag har känt Gud och har sagt till mig att nu ska du verka, då gör jag det. Men varför jag tror sånt här är väldigt viktigt. Ha en sund syn på dig själv. Amen. Kom ihåg, du är inte Gud. Du är ett litet redskap för Gud. Kom ihåg, det är inte dina gåvor. Det är Guds gåvor som du lånar. Kom ihåg, det är inte din härlighet. Det är Guds härlighet. Det är inte din salvelse. Det är Jesu Kristi salvelse. Det är inte ditt mandat. Det är Guds mandat via dig. Det är inte vem du är. Det är viktigt. Det är vem Kristus är som är viktigt. Till sist, ha alltid en sund mot att efter du profeterat över människor som till exempel har stora problem, så kommer dessa problem ofta mot dig i andevärlden. Och ju starkare mandat du har från Gud att förlösa genombrott, så kommer deras motstånd mot dig i ondsvärlden. Och alla har sin nyckel som förkunnar hur man ska klara av det. Men jag har en nyckel och jag ska fortälla den nöjen. Det är att när jag går hem varje kväll så säger jag tack ut för allt du gjorde idag. Jag ger dig all ära. Jag tar en liten stund och bara prisar Herren igenom ära. Och sen säger jag att jag ser ifrån mig all kamp. Alla demoner, alla sjukdomar, alla tankebyggnader som fanns i den där lokalen. Det tillhör inte mig. Jag lägger det under blodet. Sen brukar jag tala i tungor 10, 15, 20, 30 minuter, ibland en timme, tills jag känner en vidunderlig fred som är så stark och jag börjar känna Guds närvaro. Så även om jag inte känner Guds närvaro, men jag fortsätter, är det 5 minuter då är det 5, känner jag direkt och talar jag i tungor. Men tar det 30 minuter talar jag i tungor. När det är klart, då vet jag, ingen av den här kampen kommer komma emot mig. Och om den kommer emot mig så var det menat att det skulle komma emot mig. Och då kommer det komma en dag då jag är stark. Det gör jag alltid. Vart jag än är i hela världen. Nästa sak. Om du ska resa och predika. Hur många längtar efter att predika? Preka. Ha alltid kontakt med din familj. När du är ute. Bli inte en afrikansk predikant som är borta i 3 månader och inte vet vad du gör hemma. Och sådär, va? Eller en amerikan som jag träffar på Gospel Channel. Och han har skrivit så mycket eldsböcker och på hela Gospel Channel var helt fire för denna mannen. Och så skulle han träffa mig. Och så sa han, jag har nu varit ute och rest. Länge! Ja, sa jag. Jag har varit ute. Hur länge har du varit ute, sa jag. 3 månader. Hur mår familjen, sa jag. Jag har nyfödd hemma. Nyfödd, sa jag. Du kan sätta dig på första planet hem, sa jag. Och han blev ju så sinnad på mig. Du och jag ska vara i sändning ikväll. Ja, vi får se, sa jag. Vadå får se? Det kanske är bra om du är i sändning ikväll, sa jag. För jag har vissa principer. Ja, vad menar du? Du behöver vara med din familj. Du är här nu, sa jag. Fastän du tränger vara med din familj. Så när han då, Erik, sa till mig, Mattias, ska vi ge honom mer utrymme? Ge honom så mycket utrymme du vill. Kom ihåg en sak, sa jag. Jag tar med er imorgon. Jag vill inte ha så mycket ikväll. Några månader senare uppdagades det att han levde fel. Va? Varför? Därför att han har inte förstått det viktigaste av allt. Att när du är ute och reser, och din familj eller dina närmsta vänner, kom ihåg de här sakerna, även du som är singel. Dina riktiga vänner som du har haft länge i livet, bevara dem. Familjen, ha kontakt med dem. Kolla hur de mår varje dag. Ja, det kostar. Och jag brukar säga till Gud, det där är dina, det där, den där telefonräkningen, det är ditt problem. Och det har jag sagt till dig från början. Jag ser till att ha kontakt med min familj vart jag än är i världen. Om jag är i Afrika, om jag är i Asien, om jag är i Skandinavien, om jag är i USA. Så kan min dotter, min son och Maria nå mig när de vill. Amen. Till sist. Förutom att ge Jesus all äran. Ska vi säga det? Ska vi ge Jesus? Låt mig ge en liten hemlighet som ett litet knep du kan ha. En liten nyckel som jag bara känner jag ska ta till sist. Det är att vad är viktigast när du kommer till en plats? Vad är viktigast på platsen? Jag ska tala om det väldigt viktigt nu. Och det jag nu kommer säga, det kommer inte alla lika. Men det här är min erfarenhet av att vara uppväxt i pastorshem och varit runt starka profeter. Profeterna, när de kommer in, de vispar ju mycket om ibland. Men jag brukar säga att en profet får inte vispa om så mycket så att den lämnar menigheten med 2 saker. Massor av gudsmöten, men sen efteråt blir det splittelse. Så en profets uppgift är att balansera sin undervisning och gudsmöten med Gud så att det håller precis till nästa nivå den menigheten och den platsen ska på. Så den ska alltså inte gå upp hit bara för att det är väckelse i Norge nu och så skriker vi alla väckelse i Norge och så börjar vi ropa revival och så tycker alla Mattias, han är så torr för han ropar ju inte skrik vid väckelse. Men jag tänker inte föra fram något i köttet som inte finns, förstår du vad jag menar? Utan jag vill lyfta den här menigheten och den här konferensen tillsammans med Vello och Inga Lill och vad heter hon? Till nästa nivå. Så att i sin tur den här konferensen inte bara är här för att stanna utan den växer från år till år och blir starkare år från år och ni blir starkare för varje år. Och istället för att du ska gå upp 4 nivåer och du får 4 nivåer större andligt motstånd så är det kanske bättre att vi går upp 1 till 2 nivåer och du får 1 till 2 gånger så mycket genombrott och motstånd. Hur många känner detta? Så det är därför jag inte alltid exploderar som jag gjorde förr. Då ville jag explodera hela tiden. Det var ett dåligt möte för mig väl. Och om inte folk låg utslagen överallt och mötte Gud överallt så var det ett dåligt möte, va? Jag hade nästan panik. Ja, men när jag var ung. Alltså 20, 22, 23. Men idag så kan jag känna en sån tillfredsställelse att jag ser i anden precis att nu har vi kommit upp till nästa nivå. Det är som ett byggsten, det är som ett pussel. Och är det flera förkunnare på en konferens så är de otroligt viktiga. Och när Aril ska predika, eller Inga Lille Vello, eller den här kvinnan som kommer, så är det som ett pussel. Och då är det viktigt att jag lägger en pusselbit och inte försöker skapa ett helt pussel. Amen. Hur många? Så många har en väldig omognad här. Och de förstår inte det här. Ska vi ta och be tillsammans? Jag ser en bild i anden just nu. Och jag bara ser att Gud ska resa upp en ny salvelse över dig som är här. Det kommer bara en ny fresh wind over you. Jag bara just nu så ser jag så här att du finns här. Just nu i den här sändningen, samlingen. Jag ser att du har varit under ett tryck och ett betryck och en kamp. Och vi ska lätta den kampen nu från dig. Jesus ska ta bort den från dig. Du som har känt den här kampen och trycket och betrycket och eller slitenhet eller lite slitenhet eller mycket. Nu bara lyfta din hand nu. Då ska vi bara be för dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne er. Gud välsigne dig. Håll händerna uppe nu. I Jesu Kristi namn. Bryter jag allt betryck, kamp, slitenhet som finns i denna lokalen just nu. Jag bryter över varje individ genom Jesu Kristi herravälde och Jesu Kristi nivå. Eftersom du har satt mig, Herre, på ditt sätt som du har satt mig, så löser jag ut just nu din härlighet över alla. Och jag löser ut ditt blodskraft över dem, Herre. Och jag löser ut det jag kallar korsets kraft i deras liv. I Jesu Kristi namn. Och just nu bryter jag varje kamp och depression och fruktan och oro, angst, depressioner, slitenhet, mörka tankar, nedtryckta tankar, tankar av att de inte räcker till, tankar att de inte är salvade nog, tankar att de inte har det. Jag bryter det nu. Jesu namn. Och jag tar ner händerna. Vilka har jag här som också följt det som att ibland på nätterna så har du så oändligt svårt att sova. Och du känner som att det går inte att sova grejt. Utan det är som du antingen sover väldigt lätt, light. Eller så är det som att du inte sover ordentligt, ordentligt. Hur många är det? Nästan 20 stycken här inne. Nu förstår vi att det är ett stort utmaning och en utfordring. Jag bara ser just nu en mantel från Gud. En kappa från Gud, hans tronkappa. Jag ser Jesu Kristi tronkappa över hela den här lokalen. Och jag hör han bara säga till mig just nu. Att jag lägger i varje sinne en fred. Jag lägger på varje hjärta en värme. Och jag lägger i varje födelser. Och av stress trycker jag bort i en annan stund. För mitt namn är underbar i råd, väldig Gud. Evig fader. Och fredsursten. Och just nu går fredsursten in. Och tar bort din stress och kamp. Som du har. Haha. Jag bara ser stress flyger. Hej då stress. Hej då kamp. Och några av er som också haft. Till och med onda mareritter. Ut. Ur deras liv. I Jesu blod. Och ska bara ta en sak till. Som jag känner här idag. Och det är att det finns flera stycken här inne. Som. Står i tro. Och det här handlar om din. Det är tre områden. Så det kan vara lite olika människor. Det finns några här som har stått i tro. Ganska länge nu för ett ekonomiskt mirakel. Det finns också människor här inne som har stått i tro. För att du ska komma ut i din kallelse. På en rätt måte. Och du har inte riktigt kommit in i det. Det är liksom som du kommer hälften. Och så stängs det ner och luckas ner. Och så finns det också här som jag bara känner som har haft en väldigt stark längsel att Gud ska helbreda dig. Och det är som om du känner att när du ska få förbönen något så kan det bli lite tillfälligt bättre. Men det blir inget ordentligt, ordentligt som stannar kvar. Utan det blir bara någonting som bara vispas runt lite. Och det där kan vara väldigt frustrerande. För när man tränger helbredelse, man följer sig plötsligt bättre och tänker nu är jag helbred, och sen så är man inte, kan komma skuffelser, va? Man måste inte komma skuffelser, men det kan komma skuffelser. Jag bara vänder mig till dig nu som har följt här att du inte kommer ut riktigt i tjänsten, eller följt att du blir inte riktigt helbredad. Och det kan ju både vara inre helbredelse och fysisk helbredelse. Men också dig som har bett väldigt länge. Det är inte så att du har bett en uke nu, inte två dagar, utan du har bett kanske i flera år, eller i alla fall flera månader, för ett specifikt ekonomiskt mirakel. Kanske gäldsfrihet också. Ska du bara lyfta din hand, ska vi bara vara med i bön för dig också. 1, 2, 3, 7, 10, 15, 19, 21, 23, 24, 20. Är det någon mer, lyft din hand. 25, 26, 27, 28, 29. Då har vi nog täckt in några här kategorier. Jag tackar dig Gud för att du ska gå in. Och jag ser som en mantel av fred ska komma över dem. För du är inte en ond Gud, för du är en god Gud. Du är idel goda gåvor kommer ner från dig. Så jag löser ut ditt ljus över dessa människor. För du är ljuset, Jesus. Du är det sanna lyset som ska lysa upp i världen. Och jag lyser upp det i Jesu namn i deras liv nu. Let their life, låt deras liv få en ande av helbredelse runt sig. Amen. En ond av helbredelse runt sig. Jag bara hör ordet, en ond av helbredelse runt sig. I Koremendeja så bara man naja så konto. En ond av helbredelse. Och jag ber att varje sjuk ska bli helbredad. Jag ber att varje... Så jag bara löser ut det just nu. I Jesu namn. Jag bara löser ut det just nu. I Jesu namn. Jag bara löser ljus i Jesu namn. Karasha kararaya. Koremeneo. Kabaros och koremeneo så långt. Jag bara löser ut.